Ja, ni kanske ser på mig att jag, arma bleka ansikte, har fått lite färg, och det beror på att jag har varit i det heliga landet i 2 veckor. Där blir man ju solbränd vare sig man vill eller inte. Jag hör väl inte precis till dem som går och lägger mig på grillen normalt, men ja. En kväll så satt vi, min hustru och jag, på ett näringsställe och intog en måltid, och så satt vi och pratade med varann, och då kom vi in på den här lilla frågan att undrar hur våra liv hade sett ut om vi inte hade blivit kristna. Det var en tanke som jag sen gick och tuggade rätt länge på, och jag har väl inte riktigt fått tuggat färdigt än. Jag kan väl kanske ha mina gissningar om att jag hade varit någon sorts ganska utbränd akademiker vid det här laget. Och att jag kan glädja mig över vad mycket jag förskonades ifrån den dag som jag blev kristen och på ett sätt bytte värdeskala i livet. Och det jag vill säga med detta är inte något märkvärdigt alls. Utan ibland så tänker vi så här att jag önskar att jag kunde vittna lite bättre, men Gud har ju inte gjort så mycket i mitt liv egentligen. Ja, vad vet du om det? Hur hade du sett ut om du inte hade varit kristen alla de år du har varit kristen? Du kanske hade varit ett vrak idag. Vad har Herren gjort i ditt liv? Ja, han har ju säkert gjort väldigt mycket. Nå, det var inte det vi skulle tala om ikväll, utan nu ska vi slå upp i Guds ord. Det var bara en liten sån där förflugen tanke i förbifart. Jag tror vi har mer att tacka Herren för än vad vi är riktigt medvetna om. Det var bara det jag ville säga. Markus 3 kapitel. Där vi ska läsa de sex första verserna. Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand. De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen: stig upp och kom fram. Sedan frågade han dem: vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? De teg. Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sa han: håll fram handen. Han höll fram den och den blev bra igen. Men fariserna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Det var det frommaste som dödade Jesus. Det var inte inbrottstjuvarna. Det var inte knarklangarna. Det var inte falskdeklaranterna. Parkeringsförbrytarna. Det var de frommaste. Det var de som först blev ovän med Jesus. Och de skydde ingen möda, för de hade fått folket med sig. Allra sist fick de prästerna med sig, för det var nog de minst fromma på den tiden. Det var den tidens liberalteologer, kan vi säga. De hade svampat upp ganska mycket av den rådande hellenistiska kulturen och tyckte det var inte så petigt med det mesta, bara offerverksamheten hölls igång och de fick in intäkter ifrån försäljningen av offerdjur. Men till sist så tyckte de se även sin maktställning hotad, och då blev det ju fart på Kajfa, som ni vet. Men de som tidigast blev ovänner med Jesus, det var det frommaste. är det må hända en slump, säger vi. Ja, så kanske det var den gången, men så har det aldrig varit, varken förr eller senare. Ja, säg det. Vi som sitter här, vi kanske hör till de frommaste i Sverige. Det är ju en spännande tanke. Vi har ju en märkvärdig förmåga att hålla det här på avstånd ifrån oss. Ja, säger vi, det var judar. Och de har ju alltid varit galna i sin lag och de har en massa bud och förbud och de krånglar till det, men det gör ju tack och lov inte vi. Jaså. Eller säger vi, de var fariser. Ungefär som att det var ett släkte som bara dyker upp en gång i världshistorien. En kort tidpunkt så finns det en liten grupp egendomliga människor som kallas för fariser, och de har aldrig funnits varken förr eller senare, i all synnerhet inte senare. Allra minst hos oss. Är det sant eller är det inte sant? Nej, det är inte sant. Sådana är ju naturligtvis inte vi, säger vi. Ja, kan det vara så väl? Vi förflyttar oss lite grann i tid och rum. Jag har hållit på och jobbat nu det här året som har gått väldigt mycket med judarna och Gamla testamentet. Jag har jobbat mycket också med Israels historia, alltså judarnas historia efter år 70. Och det kan man ju inte göra utan att läsa en hel del om det tredje riket. Det som skulle vara i 1000 år, men istället vara i 12 år. Hitler hade 40 000 personer som jobbade heltid med utrotningsläger. 40 000 elitsoldater inom SS. Och man kan tycka, när man läser om omänskligheterna som de gjorde, fanns det verkligen 40 000 galningar? Var kom alla dem ifrån? Hade de haft en svår barndom allihopa, eller hur funkar det? Hade de blivit mobbade i skolan allesammans, eller vad var det för någonting? Till sist så kommer ju oundvikligen den där känslan av att vem som helst av oss går att omskola till en sån där figur. Och att det egentligen var det Hitler hade lyckats med. Om man nu ska säga lyckas i sammanhanget. Det kusliga var ju att det här var inga abnorma människor. Det var vanliga människor. Vi tänker så att de var tyskar. Tyskarna har alltid gillat att marschera. Men det gör inte jag, så jag hör inte till den där kategorin. Ja, är det där skillnaden ligger? Paulus talar ju en hel del, vet du, om synden som bor i mig. Och när man läser hans brev så förstår man ju att det där är en våldsam kraft. Någonting egentligen ganska bottenlöst. Vi knäpper händerna fromt och talar om våra tillkortakommanden, ungefär som vi var goda till 80% men inte nådde riktigt fram. Känner vi oss själva egentligen? Hur mycket av det som rör sig på djupet har vi sett? Och hur mycket är vår bild av oss själva och varandra en väldigt ytlig bild? Det var det frommaste som dödade Jesus. Det frommaste. Vi har ju den här hösten suttit fascinerade och tittat på nyheterna. Vid ett förra rapport så kommer det ju lokala nyheter, och Göteborg heter det Västnytt. Så det stod i Göteborgsposten för ett tag sedan att efter Västnytt kommer Östnytt. Det är ju en bra Göteborgsvits. Men när man ser alla dessa tyranner liksom trilla av pinnen den ena efter den andra. Så tänker man, har de varit så där hela tiden? Har de varit lika cyniska och lika tyranniska och lika förhärdade ända sedan de låg i vaggan? Är de en annan sort? Eller hade de höga ideal när de var unga? Vi går till Matteus 21 kapitel. Läser 28 till 32 verserna. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sa: min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: nej, det vill jag inte. Men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade: jag ska gå, herre, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: den första. Då sa Jesus till dem: sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rik. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Tullindrivarna, ja, det var ju människor som hade ägnat sig åt yrkesmässig utpressning, kan vi säga. Vad horor är, det vet väl alla. Säger nu Jesus att de här var utan synd? Nej, det är han inte. Men han säger att till de fromma, att de sitter på något sätt mera fast i smeten än de andra. Till de andra gick ju i alla fall. I deras liv hände det något. Jesus slätade inte över deras situation, men han beskrev de andras som svårare, som värre, farligare. Som sagt, vi tillhör de frommaste i Sverige. Vad betyder det? Allt det här kan vi sammanfatta i ett enda ord som vi gärna svingar omkring oss, men föga vet vad det betyder, nämligen ordet lagisk. Att vara lagisk. Ty det brukar vi säga om fariseerna, att de var så lagiska och det var därför det gick som det gjorde. Vad betyder det att vara lagisk? Ibland är det intressant att lyssna till synpunkter från människor utanför ens egen krets. Det är alltid intressant. Men det kan ju ligga lite olika tyngd i det. Jag menar, när någon från Humanetiska förbundet kommer och med sina synpunkter på kristen tro, så har man ju framför sig en människa som inte vet av någon gud och inte vill det heller. Men vi kan gå till juden. Han vet av Gud och vill veta av honom. Vad har han att säga om kristen tro? Till oss kristna. Vi tror så här att det svåraste för juden, det är Jesus. Och det är det inte alltid. Det finns många judar som kan ställa sig väldigt positiva till Jesus, men så fort man börjar tala om Paulus så skiftar de färg. Paulus är mycket jobbigare. Varför det? Jo, det är för att juden har försatt Paulus har avskaffat lagen. Och med det menar juden att då har man ju också avskaffat lydnaden. Och säga vad man vill om oss kristna, men vi har ju ett väldigt krångligt förhållande till Guds lag, eller hur? Finns den eller finns den inte?
Ska den lydas eller ska den inte lydas? Vad är det som gäller egentligen? Ty det räddaste vi är för, det är ju att bli lagiska, eller hur? Det är vi jätterädda för. Det är den värsta anklagelsen man kan få mellan ögonen, så är det att vara lagisk. Sitter du i någon diskussion i någon församlingsstyrelse eller någonting och liksom vill vända det till din fördel, så bara utse vem du ska säga det till, och sen säger du, du är ju lagisk. Pang, så har du tagit hem spelet. Det går alltid, det funkar i alla lägen. Och det där vet vi ju. Och vi använder ofta den här termen. Vad betyder det att vara lagisk? Varför var det just de frommaste som blev ovän med Jesus?
Vi går till syndafallet i vanlig ordning. Vi tittar i Första Mosebok 3 och 22. Och detta är ju efter den ödesdigra händelsen, och det står så här. Och Herren Gud sade, se, mannen har blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu inte räcka ut sin hand och ta också av livets träd och äta och så leva i evighet. Syndafallet bestod i att människan fick kunskap om gott och ont. Ty det är nog egentligen ingen bra översättning att kalla trädet för kunskapens träd på gott och ont, utan om gott och ont. I hebreiskan står det bara kunskapens träd, gott och ont, för de sätter inte ut prepositioner när det inte behövs. Men jag tror att om är bättre än på. Vi kanske kan uttrycka det så här. Att den kunskap som gör det möjligt för oss att döma varandra, den är ett gudomligt attribut och egentligen ingenting som tillhör människan. Människan griper efter kunskapen om gott och ont för att bli så som Gud. För att kunna göra det Gud gör. För att kunna skaffa sig lika stor makt och lika stor härlighet. Och en viktig del i den härligheten är att kunna utdela domar på samma sätt som Gud. Se, mannen har nu blivit som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är, säger Herren. Nu har han blivit livsfarlig. Nu måste vi sätta en gräns för människans framfart. Och Gud vänder skapelsen mot människan. Förbannar marken. Gör människan dödlig och så vidare. Det är inte djävulen som gör det, det är Gud. Ty människans framfart måste begränsas. Vi slår upp i Bibelns sista bok istället, i Uppenbarelseboken 5. Och läser där de fem första verserna. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden
eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Vad är det nu för en bok som ska öppnas? Den här rullen? Ja, det får vi ju inte så mycket veta. Men en sak är ju klar, att när den öppnas så utlöses steg för steg en rad domsprocesser. Vi ska kalla det för en domshandling av något slag. Den som ska öppna boken är också den som i praktiken utskipar en dom. Och ängeln står nu med rullen och frågar, vem är värdig att öppna den här? Och nu är ju detta i himlen väl att märka. Så man kunde ju tänkt att det skulle strömma till mängder. Med änglar och keruber och serafer och jag vet inte vad allt. Himmelska gestalter som aldrig har syndat. Och som kan Guds lag utan och innan. Säg att ja, jag öppnar gärna. Ta hit den, jag är kompetent. Och så står det ingen i himlen och ingen på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Konstigt, säger vi. Jo, säger då en av de äldste, det finns en. Vem är det då? Jo, det är han som var oskyldig men lät sig dömas till den yttersta domen. Inte domen på den sista dagen, men så långt det går att döma en människa. Inte därför att han var skyldig och inte därför att han var tvungen, utan därför att han lät det ske. Han är värdig att öppna rull, säger nu denna äldste broder i himlen. Jesus var ju inte tvungen. Jag hade kunnat be till min fader och han hade skickats 12 legioner änglar. Han hade sluppit undan direkt. Han hade full valfrihet. Han var inte skyldig till något. Vem kan överbevisa mig om någon synd? Men han lät det ske. Och därför kan han döma. Han har blivit utsatt för all sorts dom och förkastelse. Och därför kan han döma. Han gör det inte utifrån hämndgirighet, utan han kan göra det utifrån rättfärdighet. Och vi förstår det här med att döma. Det är ingen lätt sak. Det är ingenting som egentligen tillkommer oss. Utan det är någonting som människan så att säga tar sig i syndafallet. Och vi behöver ju inte resonera med varandra länge om det här med lagiskhet. Förrän vi nästan sätter likhetstecken mellan en lagisk människa och en dömande människa. Och om kunskapens träd nu är kunskapens träd om gott och ont, så kunde vi lika gärna kalla det för lagens träd om vi vill. Till lagen ger kunskap om gott och ont. Och vi kan sträcka oss efter den lagen för att på det sättet höja upp oss själva. Och gör vi det så är vi lagiska. Vi söker kunskap om Gud för att liksom ställa oss själva på en högre nivå. Eller kunskap om det gudomliga. Nå, det behöver man ju inte göra. Det är ju inte så att jag säger till dig att gå nu hem och läs aldrig mer Bibeln, för den är livsfarlig. Utan du kan också läsa i det som i gamla schartovanska kretsar kallas för att läsa i frälsningsavsikt. Du kan läsa för att Gud ska bli Gud. För att du ska förstå hans väldighet och hans härlighet. Och utan att vara så vansinnigt intresserad av vem du nu är i sammanhanget. För det betyder inte så hemskt mycket. Den som är viktig är ju faktiskt han. Man kan läsa Guds lag för att Gud ska bli Gud. Men man kan också läsa den för att man själv ska bli något. Kanske ytterst bli som Gud. I det första fallet växer man i ödmjukhet. Herrens härlighet, Herrens väldighet strålar fram. Jag är inte så hemskt intresserad av om jag blir bättre, och just därför blir jag bättre. Tror ni? Men det är ju alltid så här i världen att om man istället tittar för mycket på sig själv så kommer man inte framåt utan bakåt. Att se på Herren. Kunskapen om gott och ont. Det här är ju egentligen all sorts, ska vi kalla det, andlig kunskap som nu åsyftas. Inte bara lagen i dess buds- och förbudsmening. Vi tar ett exempel. Vi antar att du är pastor. Och så får du för dig att det är ju egentligen gemenskapen i församlingen som är det viktiga. Om bara den funkade så skulle resten gå bra, säger du, för dig själv. Och 52 söndagar om året predikar du därför om gemenskap. Och du hittar så underbara versar i apostlagärningarna. Det hade allt gemensamt, och brödsbrytelsen och bönerna, och ja, det finns många texter, vet du. Härliga texter, underbara texter. Och då kommer det att hända någonting i församlingen. Först vaknar alla till och tänker, ja visst. Och efter ett tag, när du har fortsatt, så vänder kurvan och går ner. Och det som först gick uppåt förbyts i någon sorts missmod. Du, först börjar människorna tänka så här att ja, det kanske går det här. Det är ju någonting vi behöver kunskap om, det här med gemenskap. Och bara vi får mera kunskap så ska det funka nu. Nu ska vi satsa på gemenskap, säger alla. Och de har en glad glimt i ögonen. Men efter ett tag så infinner sig ju naturligtvis kriserna och misslyckanden. För det här med gemenskap är inte så väldigt lätt, och inte någonting man kan undervisa om från en talarstol. Och när då svårigheterna infinner sig, då tänker alla så här. Ja, det där med gemenskap, det var vår kallelse, men jag kunde inte. Vi kunde inte, vi klarade inte det här. Och eftersom man inte känner att ja, vi klarade inte det här, så ger man upp. Kunskapen om gott och ont utlöste först entusiasm och sen missmod. Och sen går alla omkring och gnisslar tänder, öppet eller i hemlighet, och säger att ja, vi är så dåliga i den här församlingen, och vi skulle ha lite mer gemenskap, men vi har ingen gemenskap, och det är så kallt och det är så ogästvänligt här, och alla vänder bara nacken till, och ingen hälsar på när man kommer till kyrkan, och jag känner mig ännu ensammare när jag går hem, men när jag kom hit, vad ska jag här och göra, och finns det ingen annan församling? Nu tänker du så här, hur i all sin dag gör man då? Låt mig berätta ett praktiskt exempel. Jag träffade en gång en människa som var med i en församling och berättade att de hade haft en pastor som undervisade väldigt mycket om gemenskap. Och det gick precis så som jag berättade. Och sen så småningom så bytte denna pastor församling, och det kom en annan. Han sa inte ett chip om gemenskapen, han bjöd hem folk. De hade jätteroligt. Det var inte så mycket snack, men man gjorde det istället. Det finns saker och ting som vi inte ska ha för mycket teoretisk kunskap om, utan som vi ska göra praktiskt. Jag kommer ihåg en gång för många år sedan när jag blev inbjuden till en församling i Svenska kyrkan. Det var när det här med bönegrupper var väldigt nytt och spännande. De bad att jag skulle undervisa lite grann om bön. Och mitt under denna undervisningshelg så skulle man ha gruppvis samtal om bön. Jag sa, vi kan väl ha gruppvis bön istället. För det här är ju som att pussa en flicka. Det är ju inget man pratar om, det är något man gör. Men det tyckte de var en dålig bild, så det blev samtalen. Livet fungerar ju ofta bakvänt efter vårt sätt att tänka. Du, vi envisas vi människor med att försöka konstruera livet så här att först kommer en massa teori och sen ska vi försöka göra det som vi har fått oss föreläst. Så först då har vi 50-11 dubbeltimmar äktenskap och sen går vi och gifter oss, det är liksom modellen. Då vet vi allt om hur man sköter ett gräl och hur man löser upp ett gräl och hur man försonas efter ett gräl och hur man låter bli att gräla och hur man rensar luften och hur man lägger upp en budget och hur man bestämmer sig för att åka till Kreta när den ene vill till Mallorca och den andra vill till Maldiverna.
Puh.
Du vet, livet fungerar ju aldrig så. Guds pedagogik är helt omvänd. När du tittar ut över ditt liv så är jag övertygad om att det mesta du har lärt dig som verkligen har format ditt liv, det har bestått i att du fick praktiken först och teorin sen. Först kommer provet och sen kommer lektionerna, det är Guds pedagogik. Den är helt bakvänd efter vårt sätt att tänka, men det är vi som tänker bakvänt och Gud som tänker framvänt. Vi ska ta ett praktiskt exempel, vi går till Lukas 24. Vi behöver kanske inte läsa den här ganska långa texten om hur Jesus går med två av lärjungarna på vägen till Emmaus. Men du vet vad bedrövade de är. Oj, oj, oj. Och de är så förvirrade, så där går Jesus livs levande med dem, men de känner inte igen honom. Det står inte att han hade klätt ut sig. Att han hade någon svart lapp för ögat eller någonting sånt här. Utan det står bara det att deras ögon var tillslut. Och så frågar han då, vad är ni så ledsna för? Jo, förklarar de, det var så här med Jesus från Nazaret och vi hade tänkt att han skulle upprätta Israel. Och då suckar den här mannen som går med dem och säger, hur tröga är ni inte till att tro allt vad profeten har talat? Och så håller han bibelstudier med dem. Jag har många gånger sagt och ännu fler gånger tänkt att om de fanns på kassett. Det är du, de skulle jag gärna vilja ha. Och man kan tycka det var ju också ett tillfälle att komma med de bibelstudierna. Om att Messias måste lida. Du, varför kan han inte ha sagt det långt tidigare? Det borde han ju sagt efter första veckan så där, de hade vandrat runt lite grann. Så skulle han väl börjat och liksom satt dem på skolbänken. Och, ja, nu grabbar, nu får vi gå igenom det här med Messias ordentligt. Vi ska läsa nu hos Jesaja och vi läser Jeremia och nu tar vi salmerna här och så vidare. Vad står det nu i Moselag om Messias? Jo, han måste dö och uppstå. Det är det som kommer att hända, fast det dröjer 3 år. Vi ska gå runt här i 3 år först. Nej, det gör han inte. Inte ett enda bibelstudium, inte ett knäpp. Han säger till dem vid några tillfällen, helt kort. Människosonen ska bli tillfångatagen av prästerna och utlämnad till romarna. Vi ska döda honom, men han ska uppstå på den tredje dagen. Men det är så att de fick sån ångest av det där som de begrepp inte vad han menade. Och Jesus gör då i stort sett ingenting för att liksom undervisa dem. Och det tycker man ju väldigt egenomligt. Men när man ser på sitt eget liv så är det utan tvekan så att det är så det fungerar. Det är så våra liv är uppbyggda. Det händer saker
Och sedan kan man få, så att säga, en teori, en bearbetning, en förklaring, ett perspektiv i efterhand. Praktik först, teori sen. Och man kan fråga sig, varför fungerar våra liv på det sättet? Jo, det tror jag är så här. Att så länge de gör det så blir vi inte lagiska. Men när vi ska göra våra liv till någonting som först består i en massa teori, till skallen nästan rämnar, och sen lite praktik ibland någon gång kanske, då får vi en väldigt slagsida med en mängd teser och tankar och filosofiska begrepp och kunskaper som liksom inte har med verkligheten att göra. Inte med den verklighet vi själva har genomlevat. Och då tror jag att vi är ute på farlig mark. Du kan känna igen en lagisk människa på något väldigt intressant. Och det är det faktum att han aldrig lyssnar. Vi minns ju nu 68-rörelsen, salig i åminnelse. Då rättfärdighet var ren och skär marxism. Och då visste ju alla vad rättfärdighet var. Oh, det var så enkelt och det var glasklart. Hade man andra tankar om rättfärdighet, att det var någonting som hade med Jesu blod att göra, så blev man ju utskrattad. För alla visste ju vad rättfärdighet var. Och man märkte ju ganska snart att de som allra bäst visste vad rättfärdighet var, de var som om de hade tappat hörseln. En lagisk människa lyssnar inte. Han är inte inställd på att förändra sin karta, utan han är inställd på att få verkligheten att fungera efter kartan. Han sitter där med en karta i sin hand och säger, hur ska jag nu bära mig åt för att få verkligheten att se ut som kartan? Istället för att vara en människa som sitter med en halvfärdig karta och intensivt tittar ut över verkligheten för att se några fler små detaljer att lägga in i kartskissen. Den lagiska människan har vänt ut och in på hela begreppet. Han sitter med en färdig karta och försöker få verkligheten att stämma efter den. Och nåde den som inte stämmer med kartan, han åker ju dit direkt. Det var ju det Jesus gjorde. Han stämde inte med de frommas karta. De hade en färdig karta. En totalt som kunde sättas inom glas och ram. Ibland undrar jag om inte vi gör detsamma. Bästa sättet att inte bli lagisk är att lära sig att använda öronen. Ty den som ständigt önskar få korrektion från verkligheten själv, från livet självt, all dess brusande mångfald, han har åtminstone skyddat sig för lagiskhet så gott det går. En sådan människa kan bära en myckenhet av kunskap om Gud och Guds rike utan att för den skull bli lagisk. En sådan människa kan älska Guds lag och vilja leva efter den utan att för den skull bli hård. Vi ska titta i Matteus 7 kapitel. Läsa från början där. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas, och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. När vi kommer in i den här mentaliteten av att använda vår kunskap om gott och ont för att döma och bedöma varandra, då blir vi nästan automatiskt hycklare. Plötsligt säger Jesus hycklare här till dem som dömer. Så det hör ju till spelets regler att om jag dömer andra så måste jag ju skydda mig för deras domar. Och då gäller det liksom att hålla masken, att hålla fasaden, att inte låta människor få veta vad som finns inuti. Så lagiskhet och hyckleri åtföljs alltid. Och lagiskheten kan vi alltså igenkänna på att den ger ett jämförande sinnelag. Människan jämför sig med sin omgivning. Eller dömer sin omgivning och sig själv. Det är det ena. Det andra är att människan upphör att lyssna. Och det tredje är att lagiskhet och hyckleri följs alltid åt. Nu är ju det här ordet lagiskhet ett sånt där som man bara använder om andra. Precis som ordet snål. Man träffar sällan människor som säger jag är snål. Jag är sparsam heter det. Men Pettersson är snål. Och Nilsson och Andersson och Jönsson och hela rasket. Alla är snåla, jag är sparsam. Och på samma sätt kan man ju få höra att hon och han och den och den och den är lagiska. Men själv är jag noga. Jag tar det allvarligt med rättfärdigheten. Och därför så kan vi ju behöva lite granna, vad ska vi säga, några punkter där vi kan testa oss själva, inte nu som enskilda människor men kanske som kollektiv. Vad gäller om kristenheten i Sverige? Är den lagisk eller är den inte lagisk? Ja, vi kan åtminstone säga att vi lever i en kultur där teori, instoppandet av teorier har ett väldigt företräde. Så vi kan misstänka redan från början att det där har nog drabbat oss också. Och då är det så här att ju mer det cirkulerar fördömelse ibland oss och ju mer vi har en kamp var och en att utkämpa mot självfördömelse och otillräcklighet och dålighet och uselhet och ojojojhet och allt det här, desto mer måste vi misstänka här är det lagiskhet på gång. Och det blir ju snart så att 8 predikningar av 10 syftar till att lyfta människorna lite grann upp ur sin känsla av otillräcklighet och uselhet. Och det är ju ett tecken så gott som något på att vi är väldigt lagiska. Jag har haft en del undervisning på metodisternas seminarium som heter Överås i Göteborg. Och gissa om de har böcker av John Wesley. Hylla upp och hylla ner. Var ska de finnas som inte där? Och John Wesley var ju en härlig gubbe. Det är bara att ta ut en bok ur hyllan och liksom slå upp vilken predikan som helst. Om man tittar med runt klot, runda ögon och frågar efter 2 minuter. Hur vågar karl räka ur sig som han gjorde? Du förstår, det var raka budskap om synden och nåden. Man kunde ju liksom tänka att allihopa måste ha knäckt ihop. De måste ju hamna på mentalen allesammans som smörde honom. Nej, det gjorde de inte. Det gick väldigt bra. Kanske kanske just därför att de inte dignade under den lagiskhet som vi dignar under i Sverige. Vi är inte vana vid att tänka på oss själva som lagiska, men jag tror att det är det som är problemet. Väldigt mycket. Vi har fått så oerhört mycket kunskap om allt. Vi är så fullstoppade så hjärnan nästan håller på att rinna ut genom öronen. Och den där kunskapen, den är kanske inte så livgivande alla gånger. Utan den kanske istället är nästan förlamande. För det är så oerhört höga ideal till sist att leva upp till. Och man ska ju vara engagerad i allt ifrån politik till miljövård till yttersta domen, till människors frälsning, till lovsång, till alkoholister och narkomaner och reumatiker och barn och gamla och vuxna och unga och vinddrivna och välanpassade, allt. Det är inte så hemskt svårt att predika kristenlivet så att folk liksom säckar ihop. Och det är jag rädd för att vi har gjort. Det kan vara en väldig förlösning att tänka på att Guds pedagogik är precis den motsatta. Han låter någonting hända. Och ibland kan det till och med vara någonting som inte alls går bra. Det händer ibland att folk frågar mig hur jag kom på det här med att syssla med själavård som jag har jobbat mycket med. Och då tänker man sig kanske så här att ja, jag gick 8 år i en bibelskola och lärde mig allt om själavård. Och sen rullade det hela försiktigt igång. Visst inte. Det hela började med ett misslyckande som var så kapitalt så att vi sa, Marianne och jag, att i 10 år aldrig i livet mer. Men sen efter de där 10 åren så fick man ju börja ta i de där tråkiga minnena och bena ut dem lite grann och se varför det gick så tokigt. Och då fick man modet att göra ett nytt försök. Och ett nytt, och ett nytt, och ett nytt. Och det har varit ganska många misslyckanden. Och är det alltjämt. Och måste så vara. Det Guds pedagogik består i praktik först och teori sen. Det skyddar oss från väldigt mycket lagiskhet. Och väldigt mycket prestationstänkande. Om man har riktigt, riktigt gjort bort sig med dunder och brak så det inte finns någonting kvar. Va? Då kan man aldrig komma på den dumma idén att man skulle kunna lyckas med något. Då är man liksom löst, om man sen fortsätter, så är man på ett vis löst ifrån den här självbespeglingen att hålla på och fundera på om jag duger till det här eller inte. Då gör man det ändå. För nu har man redan gjort bort sig. Och väldigt mycket av vårt teorisamlande och vårt testuggande och alla våra dogmer hit och dit, det är ju till för att vi egentligen önskar att vi blir så fullärda så att vi skulle kunna starta någonting utan att någonsin göra bort oss eller göra några misstag. Och jag höll på att säga att det är nästan bara i kyrkan som man bär sig så dumt åt. Jag kommer ihåg under min utbildning till läkare så hade vi en ortopediprofessor som tyckte om att chockera sitt auditorium. Det tycker kirurger ofta och gärna. Och han var ett lysande exempel på den egenskapen. Så han förklarade en dag på sitt lite speciella sätt att vägen till en stor kirurg går över kyrkogården. Vägen till en stor kirurg går över kyrkogården. Och med det menade han att om man ska vara så helgarderad så man aldrig någonsin löper risk att patienten dör på operationsbordet, så blir det aldrig någon kirurg av en. Då står man och opererar vårtor resten av livet. Ja, det är så. Det är något lustigt med kunskap. Vilka trafikanter är livsfarligast? Ja, det vet ju alla. Det är de som nyss har fått körkort. Och det är ju konstigt egentligen. För de här som alldeles nyss har suttit och hållit i ratten som om vägen höll på att försvinna för dem. Man brukar ju kunna känna igen såna här övningsbilar även när de kommer framifrån, va? Då sitter en och håller krampaktigt i ratten och andra sitter på det här, sätter bakåt lutade och ser ut som man höll på att dö av tristess. Då vet man, det är en övningsbil. Nå, alldeles strax man blir botad från den där frossan, va? Så brakar man iväg som om man flydde från en kärnkraftskatastrof. Konstigt att man glömmer det stadigt så fort. Jag tror vi kan säga så här att den okunnige vet om sin okunnighet och har inte svårt att vara ödmjuk. Den mycket kunnige vet också hur lite han egentligen kan, och han har inte heller svårt att vara ödmjuk. Men en som kan lite grann och alldeles nyss har lärt sig lite grann, han är helt livsfarlig. Han blir totalt omdömeslös. Den halvkunnige är alltid den livsfarlige. Han överskattar sin kunskap. Och när nu trädet heter kunskapens träd om gott och ont, så ska vi ju påminna oss, vi är på väg till ett slutmål, där vår kunskap om Gud ska bli lika fullständig som hans kunskap om oss. Jag tycker om att se mänsklighetens historia ur det här perspektivet. Just nu befinner vi oss i det där livsfarliga stadiet och vi nyss har fått körkort, så att säga. Och använder kunskapen på fel sätt och för fel syften. Och mer eller mindre livsfarligt för oss själva och vår omgivning. Men Gud vill låta oss till sist komma till det målet, där vi har hela den väldiga kunskapen om honom och likväl behåller vår ödmjukhet. Gud låter några skyddsräcken finnas i sammanhanget. Vi ska titta på det ena. Det står i Första Korinthierbrevet 13 och 8. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. Idag är kunskapen ett styckverk. När du möter en lagisk människa däremot, så hanterar han kunskapen som om den inte var ett styckverk. Det är också ett kännetecken. Det är därför han aldrig behöver lyssna. Han är redan färdig. Han har redan kunskap om allt. Han har en karta om verkligheten som han värnar med näbbar och klor. Att du inte ska ändra på den, det kallar han för kritik. Men så länge vi behåller vår insikt om att vår kunskap är ett styckverk, så löper vi inte risken att bli lagiska. Då kan vi med behållning läsa Guds lag. Söka vishet, söka klarhet, också söka leva efter lagen utan risk att bli lagisk. Ty jag vet att min kunskap är begränsad. Lagen är fullkomlig, men min insikt i lagen är inte fullkomlig. Och egentligen räcker det för att skydda oss för lagiskhet. Därför är jag hela tiden lyssnande. Hela tiden inställd på att lära mig något nytt. Att förstå något nytt. Ur det som händer varje dag. Och att kunna förstå lagen, Guds vilja, Guds kunskap bättre och bättre. Genom att studera vad som händer med mig själv, vad som händer med andra. Det andra hittar vi i andra Korinthierbrevet 12. Sjunde versen. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig fred, men han svarade: min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. För att jag inte ska bli högfärdig för de övermåttan höga uppenbarelserna. Och Paulus, han hade fått kunskap, till och med sådan som han var förbjuden att uttala, att ge vidare. Han löpte ju en väldig risk att bli som den där som nyss har fått körkortet. Men Gud låter honom få uppleva inte bara sin kunskap som ett styckverk, utan hela sitt liv som någonting som inte alls var färdigt. Han får kämpa med stora svårigheter. Det finns massor av saker som han inte klarar av. Han får verkligen känna av till korta kommanden i sitt liv, därför att det ska bli balans. Och nu ska vi knyta ihop de här trådarna. Och så ska vi läsa en psalm. Eller vi ska läsa i en psalm. För det är den längsta i hela Psaltaren. Och det är den 119:e psalm. Och det är kanske på ett sätt den mest judiska av alla psalmer i Psaltaren. Och därför läser vi den nästan aldrig. Till den handlar om Herrens lag. Och psalmisten talar oupphörligt om sin kärlek till Guds lag, sin längtan efter att leva efter Guds lag och Guds vilja, och sitt behov av hjälp att få leva efter Guds lag. Vi tar några prov på försök här. 17 versen. Gör väl mot din tjänare så att jag får leva. Då vill jag hålla ditt ord. Öppna mina ögon så att jag kan skåda undren i din lag. Jag är en främling på jorden, dölj inte dina bud för mig. Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina lagar. Du straffar de fräcka, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Ta bort ifrån mig vanära och förakt, ty jag tar dina vittnesbörd i akt. Ja, förstar sitter och lägger råd mot mig, men din tjänare begrundar dina stadgar. Ja, dina vittnesbörd är min lust, det är mina rådgivare. Min själ ligger nedtryckt i stoftet, behåll mig vid liv efter ditt ord. Jag berättade om dina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig att förstå dina befallningars väg. Så vill jag begrunda dina under. Är psalmisten lagisk? Han har ju en väldig kärlek till Guds lag. Men är han lagisk? Det är inte samma sak. Nej, han är inte lagisk. För det första är han helt på det klara med att det är bara mycket lite han har begripit. Öppna mina ögon. Låt mig få skåda undren i din lag. Jag kan den utan till, men låt mig få se vad den handlar om. Jag behöver hjälp. Och han använder den inte för att slå andra i huvudet med. Han är klar över att det finns fräcka människor, men det säger han: Gud, det är din sak att döma dem. De får du sköta. Öppna mina ögon så att jag får skåda undren i din lag. Hundrasextionionde versen går vi till. Eller nej, tillbaks igen, förlåt. 137 versen tänkte jag. Herre, du är rättfärdig och dina domar är rättvisa. Du har påbjudit dina vittnesbörd i rättfärdighet och i stor trofasthet. Jag förtärs av nitälskande för att mina ovänner glömmer dina ord. Ditt tal är väl luttrat och din tjänare har det kärt. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer inte dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet och din lag är sanning. Nöd och trångmål har träffat mig, men dina bud är min lust. Dina vittnesbörd är rättfärdiga evinnerligen. Ge mig förstånd så jag får leva.
Här har du en som lider. Och du ska läsa den här salmen, för jag tror att det är mer än bara en tillfällighet att den står där den står i saltaren. Jag tror det är en bild av modern judendom faktiskt. Ty det lustiga är att jag har på känn att vi moderna västerländska kristna är mycket mer lagiska än judarna idag. Gud har handlat med dem i 2000 år. De har ju lidit som inget annat folk. När man ser de judar som håller fast vid sin Gud även efter Auschwitz, så undrar man, hur är det möjligt? Det är inga svårigheter att hitta lagiska judar, jag menar inte så. Men jag tror att de har fått gå igenom väldiga svårigheter och väldiga lidanden. Och att det har krossat bort allt högmod och all säkerhet hos många. Och efterlämnat en kärlek till lag. En som är relativt fri från det här missbruket av att både döma andra och sig själv. Att hålla på och värdera och jämföra. Att göra om lagen till en prestationsskala där man kan mäta hur bra den ena eller den andra lyckas. Att göra lagen till en så färdig karta över omvärlden att man inte behöver lyssna på någon. Allt det här som har med hårdhet och stolthet att göra. Jag tror vi här har mycket att lära. Man behöver inte äta korsermat för det. Men jag tror vi har mycket att lära. Ty det är rätt som judarna säger. Ni kristna har ett väldigt komplicerat förhållande till lagen. Har ni den eller har ni den inte? Finns den eller finns den inte? Inte en prick av lagen ska förgå, säger Jesus. Och Paulus säger att lagen har fått sin ände i Kristus. Hur ska ni ha det? Ja, nog finns den kvar. Nog finns den kvar. Men vi behöver upptäcka vad den ska användas till. Överhuvudtaget gudskunskapen. Att livet går ut på att det är någonting vi ska upptäcka istället för att det är någonting vi ska lära in och göra. När man träffar en människa som sitter och hackar på sig själv i självfördömelse. Usch, jag är så dålig, och usch, jag är inte glad, och usch, jag är så dum, och usch, jag är så tråkig, och usch, jag är det och detta. Så kunde man tänka det att vederbörande skulle vara lite mer konstruktiv och tänka så här att ja, det måste ju finnas massor av saker att upptäcka då i livet så att jag kan få det hela att fungera. Nej, de är aldrig bekymrade av någon upptäckarglädje så att säga, utan de är alltid fulla av domsväsen. Hacka och hacka och hacka. Tänk om just du skulle sluta hacka på dig själv idag och börja att upptäcka livet. Det finns många i Sverige, inte minst bland de kristna, som hackar så på sig själva att de absolut inte har tid att upptäcka vad livet handlar om eller vad det går ut på. Och det är ju logiskt. Bli en upptäckarmänniska istället för att vara en som redan har en färdig karta och bara sitter och dömer utifrån det. Det ska vi be. Fader, vi har en längtan efter att få kunskap ur ditt ord. Vi ber att vi ska få den på ett sådant sätt att vi växer och mognar. Vi ber att vi ska få den på ett sådant sätt så att du själv står fram. Här är ju mer lagiska vi blir, desto svårare har vi att se dig. Lös oss ifrån det här. Herre, vi är så tyranniserade av all vår kunskap om hur det borde vara och vad vi borde göra och hur vi skulle säga och våra äktenskap skulle vara och kunde vara, och hur vänliga och glada och engagerade och gemenskapliga och allt som vi egentligen skulle vara som kristna. Och vi vet ju med oss det där bara dödar. Och vi ber att du ska förlösa oss i vårt inre, Herre, så att det liv vi lever får bli som en upptäcktsfärd, som en lärjungavandring med dig. Du förklarar inte allt i förväg för lärjungarna, men du gick och de gick efter. De fick många intryck, och när tiden var inne så förklarade du. Herre, lär oss att ta emot vårt liv på samma sätt, så vi blir lösta från det här prestationstyranniet. Lösta från självfördömelse och det här föraktet som glider omkring och som gör att vi ibland föraktar oss själva, ibland församlingen vi hör till, ibland allt möjligt annat. Jämförelserna, värderingarna, allt det där som bara är något ont och som bryter ner och förstör för oss. Lär oss att lyssna, här. Lär oss att hantera kunskap. Inte som den där som nyss har fått körkort, utan som den där som har sett så djupt in i sin kunskap att han vet dess begränsning och vet hur oerhört lite han kan, trots allt. Ge oss perspektiv på våra liv, Herre, så att vi blir fria.